kan väl börja med att be tillsammans. Tack Gud för ditt ord. Nu ber vi att vi ska kunna lyssna till det. Jag ber att du ska välsigna varje människa som har kommit hit idag. Och hjälp mig att säga rätt saker här. Ja. Amen. Ja. Om man har hört mig predika här någon gång innan, de senaste gångerna, så har jag pratat ifrån Jakobs brev. Och det tänkte jag fortsätta med då. Så idag ska vi läsa Jakobs brev kapitel 3. Så jag tänkte jag börjar med att läsa detta, så får vi se vad vi kan säga om detta sen. Då skriver Jakob så här ifrån Jakob kapitel 3 vers 1. Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Vi begår alla många fel. Om någon är felfri i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de med ett litet roder dit rorsmannen vill. På samma sätt är tungan en liten lem som kan skryta stort. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Och tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämjda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. En källa kan väl inte från samma åder ge både sött och bittert vatten. Mina bröder, ett fikonträd kan väl inte ge oliver eller en vinstock ge fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. Är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppförande. Men bär ni bitter avund och rivalitet i era hjärtan, så ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sådan vishet kommer inte från ovan, utan är jordisk, oandlig, demonisk. För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska. Men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av ömhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Ja, inte så långt kapitel idag, men man är ändå ganska glad att man inte kanske tog för mycket av det här, för det är rätt så. Han säger ganska mycket på en gång, kan man säga. Man blir lite svettig bara man har läst sig igenom detta, tycker jag. Han är rätt så sträng också, eller? Han börjar med att underminera för mig direkt, kan man säga, som står som lärare. Han säger att inte många bör bli lärare. Så har man direkt liksom slått undan benen för en. Men som ni märker så handlar det mycket om vad vi säger, våran tunga här. Och Jakob börjar med en varning till den som är lärare eller som vill bli lärare. Att tänk på att det ni säger till någon annan ifrån när ni lär ut någonting. Det är väldigt viktigt vad ni säger. Det kommer få väldigt stor betydelse. Ja. Sen får vi inte missa att Jakob säger så här i vers 2. Vi begår alla många fel. Vi, säger han, om sig själv också. Han föreställer sig liksom inte en situation där alla är felfria. Eller där vissa, eller åtminstone han som är apostel här, är felfri. Det är inte så han, eller hur? Han pratar inte om sig själv som att han vore felfri. Ändå så verkar han vilja sträva mot det på något sätt. Och så säger han då detta, att om man är felfri i sitt tal med sin tunga, då kan man tygla hela sin kropp, säger han. Och så utvecklar han här lite genom att, som vi läste, ta tre olika bilder, kan man säga, liknelser på det här. Först har han en liten liknelse om att om man har en häst, en stark häst, så kan man styra hela hästens kropp med ett litet betsel. Om ni har hållit på med hästar så vet ni att de är väldigt starka, men de vet inte om det själva. Och man kan ofta styra dem hit och dit med bara små enkla rörelser. Om man vet vad man gör, så kan man med små rörelser styra den här starka hästen, som är mycket, mycket starkare än vad någon av oss här är. Men med hjälp av små medel så kan vi styra den här starka hästen. Och sen så har han exemplet med fartyget. Stora fartyg, säger han här, som drivs av starka vindar. Och det är också stora krafter i vinden. Han tänker på segelfartyg här, tänker jag. Vi har ju andra sorts fartyg idag som drivs av ännu större än vad han antagligen kunnat föreställa sig. Men starka vindar som driver ett fartyg. Ändå så är det då en människa som kan styra hela det här fartyget med ett litet, litet rod. Ja, det kan man ju. Okej, så är det ju. Och så har han exemplet med elden, en liten, liten eld. Det är bara ett litet ljus så här. Så kan du tända en hel skog i brand. Och så säger Jakob, så är det med vårt tal. Så är det med vårt tal. Och det här, först ska man tycka att, oj, är det så viktigt vad jag säger? Ja, det verkar som att det här menar här. Det är oerhört viktigt vad vi säger. Vad vi säger, hur vi säger saker till varandra tar väldigt stor betydelse. Ska vi se här. Man kan säga en annan sak om detta också. Ni ser här hur den starka hästen, det stora fartyget, den farliga skogsbranden styrs som någonting väldigt litet. Men lägg märke till att kraften inte kommer ifrån det här lilla, utan det är liksom någonting annat som händer. Den här lilla saken, den lilla tungan, den lilla elden, den lilla rosrodret och det lilla betslet påverkar det stora och får stora saker att hända. Men kraften ligger inte i det lilla, utan det är någonting annat. Och här tycker jag också vi ska lyssna. Vi läser om det sen i kapitlet här, men lyssna på vad Jakob säger här. Det här handlar ytterst sett om relationer till andra människor. Hur vi möter andra människor. Hur vi talar till andra människor. Det är det handlar om. Det är det som är absolut i fokus. Man kan säkert också vidga detta till att inte bara exakt säga vilka ljud jag gör med min med min mun och min tunga, utan det handlar säkert om du skriver ett brev också, eller om du skickar ett sms eller ett mail, eller om du, ja, liksom kommunikation överhuvudtaget. Hur kommunicerar vi till andra människor? Det är det som är i fokus här. Och först kan man tänka, oj, är det så viktigt? Och så kan man, vilket var det viktigaste budet Jesus sa? Älska Herren din Gud och älska din nästa som dig själv. Oj, ja, just det. Det här var jättecentralt i Bibeln. Att älska Gud och älska sin nästa som sig själv. Och när man älskar någon och har relation till någon, vad är det då som är liksom otroligt centralt i den relationen? Jo, det är kommunikation med den personen. Alltså det är helt uppenbart egentligen. Men det jag vill säga också är att det finns en del, jag har stött på en del människor som rycker de här bibelorden som jag precis läste här i sitt sammanhang och vill ge vårt tal någon slags magisk kraft och prata om att men om du säger att jag ska bli rik så kommer du bli rik, för då kommer det liksom att påverka saker och ting i luften på något sätt. Och går du till icke-kristna sammanhang, då kommer de att säga att det universum kommer liksom att anpassa sig till ditt sätt att tala. Och går du till kristna sammanhang så säger man att ja, men då finns det liksom andliga lagar som gör att då kommer allting att bli så som du säger här nu. För då har du liksom makt i ditt tal på något sätt. Det står ju här, Jakob säger ju att vår tunga har stor makt liksom. Ja, men om du som sagt läser den här texten så kommer du se att det inte alls är det som Jakob pratar om. Eller hur? Jag vill bara säga det så ni vet om att det är så. Jakob är ganska tuff här. Han säger att tungan är en eld. Och så säger han, den smutsar ner hela vår kropp, sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna. Och i en del översättningar så står det får sin eld ifrån helvetet, står det i vissa översättningar. Här står det Gehenna för att det är det ordet som Jakob använder här, Gehenna. Och då kan man lite grann fråga sig varför han säger så. Vad det kommer av eller vad Gehenna är för någonting. Och då är det så att Gehenna är ett grekiskt namn på det hebreiska namnet Hinnom, Hinnoms dal, som är en plats utanför Jerusalem. Alltså det finns ju fortfarande. Sydväst om Jerusalem har jag tagit reda på att det ligger. Jag har inte varit där, men om ni har varit i Jerusalem så är det mycket möjligt att ni har varit i Hinnoms dal då. Men varför är liksom den här platsen så viktig? Och har ni läst om Jesus i evangelierna och liksom, så har ni hört att han också ibland nämner Gehenna. Och det som gör att den här blir så berömd eller får så dåligt rykte, eller vad man ska säga, för den här dalen får väldigt dåligt rykte i Bibeln och in i Nya Testamentets tid. Det är för att man vid vissa tidpunkter byggde avgudabilder där, offeraltare till andra gudar än Gud, en Jahve. Man byggde altare till Baal, till Moloch. Och så offrade man sina barn där. Man eldade upp sina barn till de här avgudarna. Det fick man ju inte göra. I Gamla Testamentet står det ganska tydligt. Men jag tänkte, det här nämns på lite olika ställen i Gamla Testamentet. Jag tänkte bara läsa ett ställe från Jeremia där han nämner detta. Jeremia nämnde nog det tre gånger tror jag i sin bok. Men vi kan ta ett av dem. Ställena här från Jeremia 7. Det är bara för att man ska få sig en liten bild av det här med Gehenna, det här begreppet, det här liksom som blir ett begrepp. Då skriver han så här, väldigt dramatiskt skriver han: klipp av ditt hår, kasta bort det, stäm upp en sorgesång på höjderna, för Herren har förkastat och övergett det släkte som har väckt hans vrede. Juda barn har gjort det som är ont i mina ögon, säger Herren. Vad är det de har gjort? Jo, de har ställt upp sina avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn för att orena det. De har byggt upp Tofethöjderna i Hinnoms dal för att där bränna upp sina söner och döttrar i eld. Fast än jag aldrig har befallt det eller ens tänkt mig det. Ja, här har vi ett exempel på detta. Man byggde upp altaren och så brände man sina barn. Och Gud säger, ja, men jag har ju aldrig ens befallt det. Jag har inte ens tänkt mig detta, säger Gud. Det här, liksom, det här är så långt bort ifrån den som Gud är. Så att Gud liksom bara, men hur kommer ni ens på det här? Hur kan ni ens, var kommer det här ifrån? Och som vi hoppar tillbaka till Jakob då, så är det som att Jakob säger att vi använder ibland vår tunga på ett sätt som är liksom helt främmande från den som är som Gud är. Det är så att den får sin eld ifrån Gehenna, säger Jakob här. Det är som att den har fått inspiration någon helt annanstans ifrån. Och Jakob säger så här, nu är vi tillbaka till Jakob 3 igen ju. I vers 9 säger han så här: med den, med våran tunga, med vårt tal, välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Märk liksom paradoxen i detta, att man välsignar och talar gott om Gud, men sen så talar man illa om den som Gud har skapat till sin avbild. Visst är det märkligt? Det är väldigt konstigt egentligen att man gör så. Vi liksom, ja, men Gud, han är bäst. Och så har Gud skapat, ja, jag har skapat den här människan. Hon är fantastisk. Hon ska vara liksom som mig. Och så talar vi illa om och vi liksom behandlar den personen på ett dåligt sätt. Det går liksom inte ihop här i Jakobs. I Jakobs värld så går det här inte ihop. Han så tar han flera konstiga exempel, eller vad ska jag säga, paradoxer tar han upp. Han säger så här: så får det inte vara. En källa kan väl inte från samma ord ge både sött och bittert vatten. Och han säger, ett fikonträd kan man väl inte få liv ifrån? Eller få fikon ifrån en vinstock? Eller en saltkälla kan väl inte ge sött vatten? Det är liksom som att det är ju helt omöjligt. Varför skulle det vara så? Så kan det väl inte vara, säger han. Man kan väl inte liksom ta både liksom gott och ont från samma källa? Det verkar ju jättekonstigt. Så där gör ju denna texten blir ganska svår, och hur man ska ta till sig det här egentligen. För först säger ju Jakob så här: ingen är ju liksom perfekt på något sätt. Alla begår vi många misstag, säger han. Samtidigt så tycker han att borde det inte vara så att man liksom bara liksom talar gott eller bara ont? Varför håller man på att blanda liksom på något sätt? Ja, jag har ingen riktigt bra svar på det här, men vi får se var vi landar här. Men vi ska se vad klockan är också. Så, ja. Ja, det finns mycket man kan dyka ner i här. Ja, ursäkta, jag bara försöker samla ihop tankarna här lite hur man ska gå vidare. Det som sagt, Jakob presenterar en slags paradox här på något vis. Vi är på det sättet en paradox. Vi gör både gott och ont, eller hur? Ja. Men vi går vidare i vers 13 här, tror jag. Så då byter han spår lite grann, Jakob, och så pratar han om två sorters vishet istället. Han säger att om man är vis och förståndig så visar man detta genom att klokt, vänligt, gott uppförande. Och så sätter han det emot att motsatsen blir då att vara bitter och avundsjuk och ha rivalitet i sitt hjärta. Och han uppmanar dem att inte skryta och ljuga i strid med sanningen. Och så säger han att den visheten som är liksom den dåliga visheten, visheten här i min bibel är inom sådana situationstecken, det är liksom en vishet. Ja. Det är ingen riktig vishet. Han säger att den kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk. För den här avunden, rivaliteten, den skapar oordning och ondska. Och så går han tillbaks till den bra visheten igen i vers 17 och säger att visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Mm. Jag tänkte på det här, han säger att den här visheten är oandlig. Det gör ju att den andra visheten är ju då andlig. Det här är någonting som vi ofta missar, tycker jag, vad som är andligt och vad som är oandligt. Vi tänker oss ofta så att andligt är något transcendent, liksom uppe i det blå på något sätt. Man känner av några vibrationer och man är liksom lite, ja, man är liksom sådär. Och sen det oandliga, det är liksom det är att gräva en grop liksom i marken och göra något, äta chips liksom, eller liksom då beter man sig lite mer jordiskt på något sätt. Men i Bibeln så är det inte på det sättet, utan när Jakob ställer upp det här så är det andliga, det är att vara förståndig, klok, vänlig, eller som han säger här, visheten från ovan är först och främst ren, fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet, opartisk, uppriktig. Alltså det är något helt annat. Det är det som är att vara andlig. Så tänk inte att andlig betyder att då måste jag gå mycket till kyrkan, jag måste läsa mycket i Bibeln, jag måste göra vissa liksom fromma saker. Det är inte det som är att vara andlig. Andlig handlar om att liksom, att vara rättfärdig, som han skriver här sen. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Och då kommer man ju frågan, vad betyder rättfärdig? Det här är ett ord som han använder på slutet här, och som, har man varit med i kyrkan länge så har man hört det här ordet jättemånga gånger. Rättfärdig. Vi är ju rättfärdiggjorda av Jesus, till exempel, av hans död och uppståndelse, så blir vi rättfärdiggjorda. Jaha, vad betyder det? Eller i Gamla testamentet kan man läsa att Noah, han var en rättfärdig man. Eller Job var en rättfärdig man. Ja, vi förstår ju att det är något positivt, för Gud är väldigt positiv att man är rättfärdig. Men vad betyder det egentligen? Vad innebär det? Och jag känner att jag inte riktigt greppar det, kanske. Och det är lite tragiskt, kan man tycka, när man har varit kristen ett tag, då, som jag. Men om vi slår upp några bibelord. Jag försökte att förbereda detta lite genom att studera det här lite grann då. Och här är några bibelord som beskriver hur man är som rättfärdig. Alltså hur Bibeln använder de här orden. Det är inte säkert att det står rättfärdig i vår översättning alla gånger. Men det kan vara för att det är inte säkert att översättarna översatt det till det. Men det är ändå ord som i grunden betyder rättfärdighet som används på det sättet. Vi ska inte stanna för länge på det här, men jag tänker ändå att det kan vara viktigt att bara få sig en bild av det. Jag vet inte om ni behöver slå upp, men jag behöver slå upp, för jag kan ju inte det här utan till. Mika 6 och 8. Då skriver... Ska vi se här om vi kan hitta rätt här. Då står det så här. Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta? Älskar barmhärtighet, vandrar i ödmjukhet med din Gud. Barmhärtighet, ödmjukhet. Vandrar i ödmjukhet med sin Gud, med vår Gud. Vi kan läsa från Ordspråksboken 31. Ska vi se här, vi kan slå upp det snabbt. Där har vi den, ja. Ordspråksboken kapitel 31, vers 8 och 9. Då så uppmanas man att göra så här. Öppna din mun för den stumme. Försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt. Skaffa den svage och fattige rätt. Det är så som Gud menar. En rättfärdig person. Vi kan läsa från Jeremia 22. För Jeremia 22 och 3, då säger så står det så här, så säger Herren, utöva rätt och rättfärdighet och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Kränk inte främlingen, den faderlöse och änkan, och bruka inte våld mot dem. Spill inte oskyldigt blod på denna plats. Skriver han här. Och detta är, de här ställena är ju naturligtvis ryktar oss i sammanhang och det är liksom i en viss situation. Men det är så här som det talas om rättfärdighet. Det är så här när Gud ska liksom beskriva det, så är det så här det ser ut i Gamla Testamentet. Och vi ska läsa från Psaltaren också. Och här är det då inte riktigt en uppmaning till folket, till Guds folk att vara rättfärdiga. Utan här är det lite annorlunda, för det är en beskrivning av att Gud är rättfärdig och hur det liksom ser ut. Och ni kommer se ett mönster här då, naturligtvis. Men Psaltaren 146 och vers 7 och 9 kan vi läsa. Då står det om Herren här. Vi kan läsa från vers 5 kanske, så blir det lite mer sammanhang. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud, till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, som är trofast för evigt, som skipar rätt för de förtryckta, ger bröd åt de hungriga, Herren befriar de fångna, Herren öppnar de blindas ögon, han reser upp de nerböjda, Herren älskar de rättfärdiga, Herren bevarar främlingar och stödjer faderlösa och änkor. Men det gudlösas väg gör han krokig. Herren är kung för evigt, din Gud Sion, från släkte till släkte. Halleluja, skriver han. Och då det vi som ser här är att Gud gillar rättfärdighet. Men Gud är också rättfärdig själv. Och det... Därför uppmanas vi att likna honom. Vi är skapade till Guds avbild, som Jakob skriver här och som vi kan läsa på första sidan i Bibeln egentligen. Och fler ställen också. Vi uppmanas att följa Gud, att ha honom som exempel och föredöme på det sättet. Det är liksom Guds standard, det är som Gud är. Det är så han behandlar oss. Han är rättfärdig mot oss. Därför så förväntas vi vara rättfärdiga mot våra nästa. Så rättfärdighet är väldigt starkt kopplat. Och i alla de här ställena som jag läste så ser ni att det är oerhört starkt kopplat till hur du handskas med din nästa. Att älska sin nästa som sig själv, som ni kommer ihåg. Det är oerhört starkt kopplat till det. Hur du möter din nästa. Hur du möter dina bröder och systrar, dina släktingar, dina grannar. Vem som helst. Hur du möter dem. Vilken relation du har till dem. Att vara rättfärdig, det är att ha rätt relation. Att möta människor på rätt sätt. På ett sätt som man bör möta. Det betyder inte att du möter alla människor likadant. Du beter dig inte likadant mot din dotter som du gör mot din fru, som din mamma, som din granne. Men du möter dem på rätt sätt. Rätt slags relation. Ja. Ja, hur ska vi landa i detta nu då? Jag tycker det är väldigt intressant och inspirerande och uppmuntrande på ett sätt. Men det kan också bli ganska tungt om man känner att man bommar på detta. Och kom ihåg, som Jakob skriver här, vi begår alla många misstag. Han är med här liksom. Han är med på det, att så är det. Vi bommar på detta. Om du är fullkomlig i detta, då är du fullkomlig i allt, säger Jakob. Om du lyckas vara perfekt liksom i ditt tal, då är det klart liksom på något sätt. Men han verkar inte säga att det kommer bli så riktigt. Jag vet inte riktigt vad han... Men han uppmanar till det. Och jag tycker vi ska... Jag vet, Ola sa en bra grej förra söndagen. Han sa så här, vi måste komma ihåg det att... Jag kommer inte ihåg exakt hur han uttryckte sig, men vi måste komma ihåg det att... Jesus är vårt föredöme, men han är också vår frälsare. Eller han kanske först är vår frälsare, sen är vårt föredöme. Man kan lätt hamna i ena andra diket här. Att man tänker att vi måste göra som Jesus gjorde. Man får kämpa på här, för jag är så otroligt dålig på detta. Och så blir det liksom jättetungt att vara kristen. Men sen kan man också gå över på andra hållet och säga att Jesus har ju frälst mig. Jag får ju del av hans rättfärdighet. Jag behöver inte göra alla de här sakerna för att bli räddad. Nej, du behöver inte göra nästan någonting för att bli räddad. Du behöver bara tro på Jesus. Men det är klart att om du stannar där på något sätt och bara, men jag lever precis hur som helst. Nej, då kommer du få problem med bibelordet. Du kommer få problem med Jesus och få problem med Jakob. Jag tolkar Jakob så här när jag läser de här sakerna. Jag tänker så här, okej. Jesus har räddat mig. Min rättfärdighet, det vet jag, hur jag förhåller mig till andra människor och så, det håller liksom inte måttet, eller hur? Men genom det som Jesus gjorde, som det står i, som Hans Lundahl läste här för backen av, om man har varit med många gånger så kommer man ihåg det här. Hans Lundahl läste från Romarbrevet här, så han om Gud som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Han som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Det är liksom otroligt liksom. Jag tänker så här, jag är den ogudaktige som har blivit förklarad rättfärdig, då skulle jag kunna ställa mig frågan, okej, Jesus, vad gör jag nu? Eller om Gud har skapat oss till sin avbild och vill att vi ska vara hans liksom ambassadörer och representanter, och vi ska liksom vara de som sprider liksom Guds rike på den här jorden, som så här, jag har blivit utvald till det här och jag är med i Guds familj nu. Ja, men vad gör jag nu? Vad blir liksom nästa steg på något sätt? Då tycker jag man kan läsa Jakob här. För då kommer han att säga saker om det här med hur ni talar till varandra. Det är superviktigt. Tänk på det, säger han här. Och sista versen som jag läste här i Jakobs 3 här, i vers 18 eller vad det är. så tycker jag vi kan stanna upp vid den. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. För jag ser ju att mitt liv kanske inte är fullt av rättfärdighet. Men då tänker jag att jag vill så rättfärdighet i mitt liv. Jag vill att det ska finnas, det ska växa liksom. Och han säger det sås i frid. Frid här betyder, ja, det betyder inte liksom det här frid, det är helt tyst, jag hör ingenting, det är helt mörkt. Liksom det är inte den här tomma friden. Det här ordet är mer kopplat till fred. Det betyder, fred. Och återigen så är vi tillbaks där. Fred mellan olika parter. Så Jakob uppmanar oss till att ha fred med varandra. Att odla liksom det. Och det är som att han säger, gör det här. Men så säger han samtidigt, ja, ni kommer inte klara det, men gör det i alla fall på något sätt. Man kan göra något på något vis. Inte för att du ska vinna någon frälsning från Gud, för att den kan du inte vinna. Den har Jesus redan vunnit för dig. Men det betyder ju inte att du inte ska gå. Eller hur? Jag tänker att vi stannar där. Så får ni fundera lite på detta. Vi kommer att, David han kommer att sjunga en sång här för oss. Och ja, då kan vi väl stanna lite grann i bön efter, ja, under tiden där liksom, och fundera lite på de här sakerna.